Hej på er allesammans. Nu är vi här idag igen och det blir ytterligare en videopredikan. Det råkar bli så idag. Vi har kommit fram till den femte och sista delen i predikoserien om andens frukt. Så vi har talat om andens frukt i flera söndagar med lite pauser på grund av annan typ av gudstjänst. Men vi har kommit fram till den sista delen nu då, där jag kommer behandla de tre sista delarna eller facetterna av andens frukt. Men vi tar och ber tillsammans innan vi drar igång här. Så låt oss be. Himmelske Fader, vi bara ber om din välsignelse över den här stunden. Kom heligande, tala till våra hjärtan och Herre, arbeta i oss så som du vill. Vi ber i Jesu namn och alla sa amen. Då vill jag läsa ifrån Galaterbrevet och den här gången så backar jag ända till, jag börjar i kapitel 5 och den 13:e versen. Och så går vi ända fram till vers 25. Så här står det. Ni är kallade till frihet, bröder eller syskon. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att inte ni blir uppslukade av varandra. Ganska intressant ord. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Då kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Amen. Det här är ju ett antal verser jag har läst här, lite längre sammanhang. Och jag vill börja och inleda med det som jag började hela den här predikoserien med. När vi läser om andens frukt och köttets gärningar så finns det något som beskrivs då som köttets gärningar. Och det är ju människans fallna natur, den naturen som inte vill göra det som Gud vill utan går sin egen väg. Den är egoistisk, egocentrerad, den är liksom det jag och mitt och det är min vilja som ska ske främst då. Och då blir det att armbåga sig fram och det blir ganska så, inte så gudvänligt. Å andra sidan så står det ju Guds ande. Och det är viktigt att se, du som har folkbibeln till exempel, så står det ande med versal, eller med stor bokstav i början. Och det indikerar då att det är inte människans ande som står emot människans kötsliga natur, utan det är Guds ande som står emot, i motsats till köttets gärningar eller människans fallna natur. Och det är intressant att läsa, det står så här att de två, Guds ande och den fallna naturen, strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Alltså, vi vill ju på ett sätt som människor, och vi skulle vilja göra det Gud vill, men den fallna naturen, synda människan, säger nej, gör inte det, du klarar inte det, och så gör vi fel. Men Guds ande, den hjälper ju då oss att göra det Gud vill, Guds gärningar, och göra det som är i Guds hjärta. Och därför så talas det då om andens frukt. För den som tillhör Kristus, står det i den 24 versen, har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Det betyder att den som tillhör Kristus har gett sitt liv till Jesus och sagt: Jesus, du är min Herre nu, så jobba i mig, hjälp mig med det här. Och då har Jesu ande, Kristi ande, den helige ande, tagit plats i ditt liv. Och så börjar Guds ande, Jesu ande, Kristi ande, börja att jobba i dig. Och arbeta med dig och i dig. Jag har sagt flera gånger, det här uttrycket börjar bli mitt, en predikant som sa: Gud litar inte på dig. Och så gjorde han en paus och så fortsatte han. Och så sa han: han litar på sin ande i dig. Och vi kommer ju till korta många gånger. Mer än fler gånger än vad vi skulle vilja. Men då är det så fantastiskt att veta att det är Gud som jobbar i oss. Och det står faktiskt här i Filipperbrevet 2:13, en favoritvers för mig, att det är Gud som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Och det är en underbar vers. Tänk att Gud jobbar i dig, både i din vilja och i dina handlingar, så att hans goda vilja ska ske. Och nu har jag då under tidigare predikan behandlat det som är kärleken, glädje, frid, tålamod, vänlighet och godhet, kom vi till förra gången. Och nu tar jag mig an de här tre sista som är trohet, mildhet och självbehärskning. Och jag kommer inte göra några superdjupdykningar i det, utan dels så går de här orden in i varandra lite grann, och dels så tror jag att du kan fylla på med många av dina egna exempel och tankar kring det här. Men vi låter Guds ord arbeta med oss. Då kommer vi till den sjunde facetten av andens frukt, som är tro/trohet. I grundtexten så är det ett ord som heter pistis, och som översätts som tro, tillit eller trofasthet. Och här vill jag vara lite extra noga med att säga att det här så handlar det inte om den tro som en Guds gåva till frälsning, som man kan läsa om i Efesebrevet 2:8. 8, då står det: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Där handlar ju det om en tro till frälsning, för att inse vem Gud är och ta emot frälsningens gåva. Här när vi talar om andens frukt, så handlar det mer om en attityd eller visshet och tillit till Guds sanning och verklighet. Att Guds sanning och det ordet säger, det sätter vi vår tillit till och vår tro till. Och tro till ordet gör att vi sätts i rörelse, att du sätts i rörelse. Du hör och du förstår att det här är Guds vilja för mitt liv, och då agerar du på det. Och den delen, alltså den andens frukt i dig och mig, som gör att du och jag faktiskt reser oss ur vår bekvämlighetszon, vår comfort zone, och tar nya steg. Vi vågar att berätta för andra om Jesus. Vi vågar att erbjuda förbön. Vi vågar att ta steg som vi inte har vågat gjort innan. Men där Guds ande får jobba i oss. Och vi vågar att sträcka oss efter Guds välsignelser och de löften som Gud har till oss. Och vi kan gå till Hebreerbrevet, det 11:e kapitlet, som är det kallas ju av många som trons kapitel, därför att där kan vi läsa om alla möjliga människor och vad de var med om. Det börjar med fäderna och så fortsätter det. Och sen kommer vi fram till, ska vi se här, vi kommer fram till vers 32 och framåt. Och där läser vi om stora ting. Så här står det: vad ska jag mer säga? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken. De skipade rätt, de fick löften uppfyllda, täppte till lejonens gap, släckte rasande eld och undkom svärdsägg. De var svaga men blev starka. De blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelsen. Va? Kan du förstå vilka grejer som tron kan verka när vi sätter vår tilltro till Gud och vår överlåtelse till honom, vår trofasthet till ordet? De fick vara med om mäktiga saker. Men allt blev ju inte en dans på rosor. Och det är nog viktigt att vi tar med det också i vår förkunnelse, att vi möter på motstånd. Och ibland så får vi inte se det som vi har tänkt att vi skulle få se. I alla fall inte här och nu. För texten fortsätter och säger: andra torterades och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, ja även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar. Led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De mirrade omkring i öknar och på berg, i grottor, i hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Wow! Det här är tuffa grejer. Ingen av oss har gått igenom något som ens kommer i närheten av de här beskrivningarna. Men det står någonting om dem. Det står att de hade fått vittnesbördet om dem, att de trodde. Varför fick de det vittnesbördet? Jo, därför att tro och tillit och trofasthet, trohet där, det hänger ihop. Det är Att hänga kvar, att hänga fast. Jag tror och därför fortsätter jag. Jag tror och därför är jag uthållig. Jag tror och därför så hänger jag kvar. Och det är intressant att se när vi läser det som vi kallar ofta för kärlekens lov. Första Korinthierbrevet 13. Och där står om en hel mängd olika saker. Och det står om jag hade tro för det och det. Om jag hade den och den gåvan. Om jag kunde göra det och det. Men inte hade kärlek. Då vore jag ingenting. Men i slutet på det kapitlet så står det följande. Och nu består vad då för någonting? Tron. Hoppet. Och kärleken. När allting annat försvinner så kommer tron att bestå tillsammans med hoppet och kärleken. Alltså trofastheten kommer att bestå. Och här återigen, det handlar inte om tron som en gåva till frälsning utan om tron. Troheten, tilliten och trofastheten som en andens frukt i våra liv. Och det är fantastiskt att se det på det sättet. Nästa facett av andens frukt är mildhet eller ödmjukhet beroende på vilken översättning du läser. För ordet på grekiska i grundtexten är prautes som kommer från roten prauts som betyder mild. Så mildhet, ödmjukhet, det hänger ihop. Och det är den där villigheten eller mottagligheten med vilken vi accepterar Guds handlande med oss. Som något gott. Och argumenterar därför inte emot som en konsekvens av detta. Så förstår vi också att Gud har kontroll. Ibland så handskas Gud med oss på ett sätt som inte vi egentligen hade velat. Jag berättade för inte så länge sedan att i slutet på 80-talet då gick jag på Livets ord. Ett år gick jag på den bibelskolan. Och när jag kom dit så möttes jag av en stor församling, en stor kyrka. Och det var mycket musik och lovsång. Och i bibelskolan så varje morgon så var det ju, vi började dagarna med bön och lovsång. Och då skulle man vilja bilda några lovsångsteam och så annonserade man ut att nu ska vi ha en audition här. Vi får ta liksom, får se vilka skulle vilja vara med och så får ni provspela och provsjunga. Och så får vi se vilka som blir uttagna så att säga. Och lovsång har ju alltid varit en del av mitt liv och jag tänker att jag vill ju givetvis vara med. Så jag tog med mig min elgitarr. Och så var jag med på den där provspelningen. Och jag har aldrig klantat till mig musikaliskt så illa som just där och då. Ingenting fungerade, det kändes som att fingrarna var stela. Och det var helt fel helt enkelt. Och givetvis så blev jag inte uttagen. Och jag blev så besviken, jag blev så ledsen. Så bedrövad och jag tyckte att det här var ju fruktansvärt. Gud, du vet ju vad jag vill. Du vet att jag vill vara där framme. Jag skulle vilja vara med och spela. Och ni vet. Och jag argumenterar med Gud om detta. Samtidigt inombord så bara visste jag. För att jag visste att det här hade Gud i sin hand. Och jag förstod ju mer det där året fortskred att jag behövde sitta i bänken. Jag behövde vara med i bland folket som lovsjöng. och inte stå på en estrad och spela ett instrument eller sjunga eller leda någon i lovsång. Och det var Guds handlade med mig, och jag fick ta emot det i mildhet och ödmjukhet. Och det är någonting som jag vill ha mer av, givetvis. Vi läser i Gamla testamentet om Mose. Han blev den största profeten. En förebild till Jesus. Och i fjärde Mosebok, det 13:e kapitlet, så kan vi läsa om att Mose var en mycket ödmjuk man. Alltså mild. Mer än någon annan människa på jorden. Och hur var då Jesus? Vi går till Matteus 11 och 29. Där står det att läsa: ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Och varför var då Mose och varför var Jesus mild i hjärtat? Jo, därför att Guds ande, Guds smörjelse, Guds liv fanns i dem och över dem. Och en fråga är, vad är mildheten kopplad till enligt Efesierbrevet 4:2? Jo, jag ska läsa det för dig. Efesierbrevet 4:2, där står följande. Jag uppmanar er, vers 1, därför jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Och vad är det för kallelse vi har fått då? Vi har fått en kallelse att leva i Kristus, av Kristus, med Kristus. Och så står det så här: var ödmjuka och milda på alla sätt. Visa tålamod och har fördrag med varandra i kärleken. Var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band. Så ödmjukhet och mildhet. Var ödmjuka och milda på alla sätt och vis. Det är i princip samma sak. Och visa tålamod och fördrag. Det är i princip samma sak det med varandra i kärlek som håller ihop alltsammans. Kärleken överskyler myckenhet eller mycket synd. Att ha mildhet och tålamod. Och det finns ett löfte till dig som är mild. De milda, står det. De ödmjuka ska ärva jorden. Så mildhet, ytterligare en facett av Guds eller av den heligandes frukt i ditt och mitt liv. Hjälp oss här att vara milda. Och så den sista facetten av andens frukt. Självbehärskning. Ekgrotteia, som betyder behärskad, sansad, lugn, fattad. Och i andra Timoteusbrevet, det 1:a kapitlet och den 7:e versen, så skriver Paulus: ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Hör du det? Det är anden som vi har fått. Det är kraftens, det är kärlekens och självbehärskningens ande. Ordet i grundtexten här, det beskriver det som att utöva kontroll över sig själv och för att göra det som är Gud välbehagligt. Nya levande Bibeln översätter ordet inte med självbehärskning utan med ett ord som jag faktiskt aldrig har hört förut. Jag tyckte det var lite spännande. Självövervinnelse. Och det beskriver ju ändå liksom att när vi är på väg att göra någonting som vi inte borde göra så kommer den helige ande och hjälper dig och mig så att vi kan ta kontroll över det här, behärska det och inte göra det. Och det här är en del av rättfärdiggörelsen, av rättfärdigheten och att vara i Jesus, att få korsfästa sitt eget kött som vi läste om i Galaterbrevet 5 i början här. Jag satt hemma och läste från Apostlagärningarna när jag förberedde den här predikan. Och där kan vi läsa om när Paulus, han står och berättar för Felix, en av ståthållarna och guvernörerna. Han står och berättar för Felix om sin omvändelse. Han står och berättar om Jesus för honom. Och då står det att läsa så här. Då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, då blev Felix förskräckt och sa: gå din väg för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig. Och han vart förskräckt när Paulus talar om att liksom få ordning på sitt liv. Det är precis som att han säger, men jag vill göra som jag vill fortfarande. Jag är inte riktigt mogen för att höra det där. För när vi tar del av Guds liv, i våra hjärtan, när vi tar del av den helige ande och den Guds ande får jobba i dig och mig, och han är våran kung och mästare, så sker en förändring. Då sker en förvandling, och detta behöver vi tillämpa på alla livets områden. Med frestelser eller också i mötet med människor. Och självbehärskningen, den hjälper ju dig och mig att leva i en hälsosam balans. Som leder till ett liv i det som Bibeln kallar för helgelse. Vad är då helgelse? Jo, den helige ande vill ju forma fram Kristi karaktär i ditt och mitt liv. Ordet att vara helga, det är ju inte först och främst att vara ett helgon och en perfekt människa. Jag brukar skämtsamt säga, i Gamla testamentet så kan ju en spade vara helig. Och grundordet, beskrivningen att något som är heligt eller helgat och någonting som helgas, det är att det avskiljs för ett syfte, det avskiljs för Guds rike. Och du och jag behöver faktiskt, vi behöver ge våra liv till Herren och låta oss avskiljas. Vi behöver låta att lämna det som drar oss bort ifrån Gud och dra oss närmare honom hela tiden. För att låta hans liv och allt det han är jobba i oss. Första Korinthierbrevet 6:19. Där beskriver jordalagen och säger att, men vet ni inte om att ni är den helige andes tempel. Jag måste slå upp det här. Så här står det: vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Och att ni inte tillhör er själva. Vi har blivit, för att använda ett bibliskt uttryck, friköpta. Vi var slavar under den fallna naturen. Men du har blivit köpt med Jesu Kristi eget liv. Och du tillhör nu Gud, och han har tagit sin boning i dig. Han har tagit plats i ditt liv och han jobbar i dig. Om jag skulle tala till barnen just nu, eller för att ta ett exempel, så skulle jag försöka och berätta för dem och liksom, det finns såna här robotar, ni vet, både stora och små, där man bygger en jätterobot och så sitter man i roboten och styr den. Och det är som att Gud har tagit sin plats i dig och du lämnar över kontrollen till honom. Och det är han som styr ditt liv, det är han som formar dig till sin vilja, till sin karaktär. Och en av sakerna som Jakob skriver om, som Gud behöver jobba med, det är tungan. Det är så lätt att låta en groda liksom hoppa iväg. Man säger blupp och så är det ute. Och så är det så svårt att ta det tillbaka. Och ibland så reagerar vi på så många olika sätt. Och vi blir arga. Men skriften säger i Efeserbrevet 4. Grips ni av vrede, kommatecken. Det vill säga, det händer ju att vi blir arga. Så synda inte. Låt det inte gå för långt. Utan här behövs verkligen självbehärskningen. Och låt inte solen gå ner över er vrede. Så mycket i Bibeln som beskriver vad Gud vill göra i ditt och mitt liv. Därför att han har helgat dig och han vill fortsätta en helgelseprocess i ditt liv. Jag kommer ihåg för ett antal år sedan en av våra kära medlemmar kom till mig och säger: Ruben, jag svär så galet mycket. Och jag vill inte svära längre. Och ni vet att svära, det, man kan ju ta det på så många olika sätt. Vad är svära? Är det missbruka i Herrens namn eller vad är det för någonting? Men många människor, de använder hemska ord hela tiden och man ropar på Satan och på det ena efter det andra och man tillkallar helvetet och man talar om könsdelar och det blir en del av språket. Och ibland så kan det vara så att inte minst unga människor i skolan får höra så mycket av svordomar så det blir en del av vokabulären, det bara finns där. Men det där är ju inget gott. Det är ju inte ett gott språk. Och så säger du, men jag vill ju inte. Nej, exakt. Ge det till Jesus. Och så kommer den helige ande och jobbar i dig. Och när du är på väg att säga det där så, när du är på väg innan det ens kommer, du vet, tanken är ju så jättesnabb. Och den helige ande hjälper dig och inspirerar dig. Den helige ande bara, upp Ruben, eller vad du nu heter. Och så kan självbehärskningen få ta plats i ditt liv. Och så lyckas du. Och så yes, och så skalar du av det där ordförrådet ifrån ditt hjärta och sinne och låter det som ett Guds ordförråd finnas i dig istället, i ditt hjärta. För skriften säger vad då? Jo, det hjärtat är fullt av, talar munnen. Och vi skulle kunna nämna så många olika exempel, men jag tror att du kan fylla på det med dina egna exempel och livserfarenheter. Och för att landa i den här predikan, allt det här som vi har läst om i Galaterbrevet om andens frukt, kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, vänlighet, trohet och självbehärskning, allt detta finns i Jesus. Allt detta finns i honom. Allt detta vill den helige ande, Guds ande som bor i dig, verka fram. Och jag tänker att vi ber tillsammans nu. Vi tar en stund inför Herren och du får mer än gärna bara ställa dig upp. Ska du göra det? Ska vi ställa oss upp tillsammans? just där du är. Bara ställ dig upp. Och så sträcker du fram dina händer till Herren. Och så ber vi tillsammans. Tack Jesus. Tack Jesus. Himmelske Fader, vi tackar dig för din godhet. Himmelske Fader, vi tackar dig för den du är. Vi tackar dig Herre för att du har tagit din boning i våra hjärtan. Jag tackar dig för ditt ord Herre. Så vi välkomnar dig helige Ande. Helige Ande kom. Helige Ande kom och berör oss just nu. Rör vi våra hjärtan. Jag vet inte vad mötesledaren har planerat här i fortsättningen, men jag skulle önska att efter att vi har bett tillsammans att vi skulle kunna fortsätta och vara i tillbedjan och lovsång och bön och förbön. Jag skulle vilja säga till dig, jag tror att du finns här idag som har burit på ett tungt ok. Du kämpar med olika saker, kopplade till det här med karaktär, och det är så mycket som du skulle vilja se annorlunda i ditt liv. Men och du har kämpat och säger att det funkar inte. Men just nu så vill jag bara tala till dig. Jag tror att den helige ande bryter det oket över ditt liv som du har burit på under en så lång tid. Och i Jesu namn så vill jag tala frihet över dig just nu. I Jesu Kristi Nazarens namn. Ok, bryt sönder. Och jag talar frihet över ditt liv. Jag talar en ny begynnelse över dig. En ny begynnelse i ditt liv där du får vara fri ifrån det som har bundit dig tidigare. Det gamla är förgånget, det gamla är förbi. Se, något nytt har kommit och allting blir nytt. I Jesu Kristi namn. Bara öppna upp ditt hjärta och ta emot det här ordet. Åh, tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Och kanske finns du här som inte har gjort Herren Jesus till din Herre och Mästare. Och du bara blir träffad av predikan och du känner så här, Ruben, jag skulle vilja att mitt liv ser annorlunda ut. Och då vill jag säga till dig att med Jesus så blir det annorlunda. Det är han som är sanningen, det är han som är vägen och det är han som är livet. Och du kan få öppna ditt hjärta till honom just nu. Och jag vill be tillsammans med er alla. Vi ber en bön om överlåtelse till Herren. Så vill du, får du gärna be med mig. Låt oss be. Himmelske Fader, jag bara tacka dig för din godhet. Och Jesus, tack för det som du har gjort en gång för alla på korset för oss. Tack för att du älskar oss så. Tack för att du älskar mig så att du köpte mig med ditt eget liv. Och Herre, du har tagit din boning. Du har valt att ta din boplats i våra hjärtan. Så Herre, vi vill än en gång bekänna dig som Herre, Mästare, Frälsare i våra liv. Och jag ber helige Ande, kom du och jobba i oss och arbeta fram Kristi karaktär och Kristi liv i oss. Och Herre, låt glädje och kärlek, glädje och frid, tålamod, mildhet, godhet, vänlighet, trohet och självbehärskning får formas fram, får ta plats i våra liv på alla möjliga sätt. Och Herre, vi ger dig full kontroll. Och kom helig ande just nu. Kom helig ande just nu. Och förändra det som behöver förändras. Herre, förlåt oss för det som behöver förlåtas. Och Herre, skriv ett nytt kapitel i våra liv den här förmiddagen. I Jesu namn. Kom heligande. Kom heligande. Kom heligande. Halleluja. 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 Varsågod mötesledare.